Ja, välkommen till Uppdraget, programmet där lyssnare får önska sig ett reportage eller ge uppslag till reportage. Idag har vi en önskan från Anders Andersson på Medborgargatan i Sundsvall att få veta lite mer om människor som arbetar på nätterna. Och Anders fick idén till reportaget en natt när han inte kunde sova. Och då tog han en promenad i Sundsvall och upptäckte att det finns faktiskt massor med folk som arbetar och sliter när vi andra ligger i våra sängar och sover. Så luta er skönt tillbaka i er favoritfåtölj. Dämpa gärna belysningen lite och följ med mig till Sundsvall så får vi se vad som händer en helt vanlig natt. Har ni satt er skönt till rätta? Vad bra! Följ med mig då upp i luften, högt över det sakta insomnande staden Sundsvall. Höstluften är kall och kylig så här högt uppe och vinden biter i, men Sundsvall den lyser av ett gult varmt ljus både från gatubelysningar och många fönstren. Och nu försvinner det blåskimrande ljusen från tv-apparaterna. Människorna där nere går så sakteliga till sängs, men många nattarbetare börjar just sitt arbete. Och där rusar en ambulans fram efter gatan. Vad är det som har hänt, månntro? Och en polisbil stannar till med blixtrande blåljus på Storgatan. Telefonerna ringer för fullt hos larmcentralen och på akuten förbereder man visst för någons ankomst. Följ mig genom luften så ska vi se vad som händer. Och här dyker en hög skorsten upp och vi nästan krockar med, och där nere i kontrollrummet på Korstaverken ser jag att Torbjörn Andersson svarar i telefon. Ja, så här kan det låta i kontrollrummet här på Korstaverket utanför Sundsvall. Och här bland blinkande lampor, tv-skärmar och larmanordningar som vi nyss hörde, där arbetar Torbjörn Andersson. Han håller som kontrollrumsingenjör ett öga på energiförsörjningen till Sundsvall, och då gäller det både elström och fjärrvärme. Torbjörn är ensam här på nattpasset och hela det här Korstaverket, det verkar för mig vara en slags jättestor ångpanna. Men det är bäst att Torbjörn själv förklarar.
Ja, det är ju en ångpanna och en turbin. Vi eldar med olja just nu. Vi får ånga så vi kör igenom en turbin som kyls med fjärrvärme. Och den fjärrvärmen, det är ju den som värmer sedan bostäderna ute i stan.
Samtidigt, om man säger en biprodukt, är elektriciteten då?
Vi får ju el på köpet, kan man säga.
Om vi tar värmeförsörjningen, hur mycket värme producerar ni till Sundsvall?
Ja, det är ju hela innerstaden, Granlo. Allt som är anslutet till fjärrvärmen kommer ju här utifrån nu.
Om man säger elektriciteten då?
Det är ju helt och hållet beroende på utetemperaturen hur mycket elektricitet vi producerar här ute. I och med att vi är beroende av fjärrvärmelasten. Vi producerar en tredjedel ungefär nu.
Men du kan se ganska väl när, till exempel ikväll när de slog av tv-apparaterna. Vad hände här då?
Ja, då sjönk ju den totala belastningen på stan. Det ser man ju på våra mätare här bakom.
Så då får du dra ner lite på värmepannan här då? Elpannan?
Nej, vi följer hela tiden fjärrvärmelasten. Så att det är när folk har nattsänkning, när de har lite kallare på nätterna, då den elektriska stöten så att säga, den tar bok av.
Men du märker när hyresvärdarna har dragit ner temperaturen så man inte kan sova på nätterna utan träningsoverall. Det syns.
Det syns.
Vi har gått runt här i anläggningen tidigare och sett att det är en väldig anläggning av mycket apparatur. Känner man sig inte ensam så här mitt i natten om det händer någonting? Till exempel att något ångrör eller någonting går av.
Det är klart att nu har vi ju möjlighet att få hjälp i och med att vi har en jour backup så att säga.
Kommer ett larm här, säger jag.
Ja.
Vad var det som hände nu då?
Ja, nu hade vi problem med att få in vatten till anläggningen. Och då hade jag jourkillen i en annan anläggning och producera vatten.
Om det här kylvattnet skulle ta slut, skulle allt det här flyga i luften då?
Nej, vi har ju slutet kylvattensystem och vi får ju larm på temperaturer och allt sånt där, så slut ska det väl inte ta.
Det kan inte bli en stor smäll och så blir det rent här ute.
Kan och kan, det är klart, men det är väldigt långsökt.
Jag såg att du hade en knapp här borta som jag varit väldigt fascinerad av. Skulle vi inte kunna ta stänga av strömmen och värmen här i natt i Sundsvall och se om folk reagerar på det?
Ja, då skulle de reagera, det tror jag säkert.
Kan vi inte göra det?
Nej, jag tycker nog de ska få ha den lilla värme de har.
Ja, som ni i Sundsvall har märkt så gick inte Torbjörn Andersson med på mitt förslag att låta er frysa eller vara utan elström. Och det är väl kanske tur det. Ja, då sticker vi upp i luften igen och ser om vad vi kan hitta på nästa gång. Ja, nu ligger åter stan under oss och där borta ser jag det här gigantiska sjukhuset. Så vi gör en sväng åt det hållet. Och där går en ambulans in i garaget och killarna de går visst och fikar. Och det kanske vi också ska göra, just det. Vi sticker ner till sjukhusets ambulanscentral.
Ja. Ja. Vad är det då? Då åker vi då. Hej då.
De här skarpa signalerna säger att ambulanskillarna att larmet har gått och då gäller det att snabbt ge sig av. Och det är väl lika bra, vi följer med och ser vad som händer. I ambulans 906 har Gert Thelin och Tore Jakobsson jouren i natt.
Ja Gert, vad känner man när man åker så här på väg mot en olycksplats?
Det blir ju som en, nästan som att man åker vanlig bil övrigt. Det blir en vana, man tänker inte på. Man tänker nästan ingenting för man är framme. Man har ju så mycket annat att se på med bilar och att man kommer fram.
Men är aldrig orolig liksom?
Nej, det blir, ja, från första året man jobbar var man kanske lite orolig.
Ja Tore, nu har vi en ganska ung människa med oss här i bilen. Vad tänker du på?
Ja, så vi vet ju inte riktigt vad det här kan vara. Va? Och som sagt, vad vi hoppas inte är något allvarligare. Va? För det är ju som sagt en ung människa. Så att, ja, vi får se då vi kommer upp.
Ja, vad som hände med det här fallet det vet jag inte. Men vi får väl hoppas att allt gick väl och att den här unga kvinnan kryade på sig. Väl tillbaka på ambulansstationen vid Sundsvalls sjukhus så hinner vi sätta oss ner och dricka en kopp kaffe innan nästa uppdrag kommer. Ofta har ambulanspersonalen körning hela nätterna och det är 6 killar som har jouren och då är det alltid 2 som far i första hand när något händer och då kan de övriga koppla av. Fast man byter av varandra under natten så att alla får ha vad man kallar första jouren. När man är ovan vid olyckor och sjukdomar så tyckte jag att mina reaktioner var lite väl starka jämfört med Tores och Gerts. Men man vänjer sig, säger Gert.
Man glömmer ju varje en för det mesta. Det är kanske just det som har att göra med barn är väl lite känslomässigt värre än andra.
Om man tänker på ofta ambulanspersonal när man kommer fram till en olycksplats och man ser en massa elände. Reagerar man inte då eller?
Ja, då tänker man ju på vad man jobbar med hela tiden. Så är man, ska man komma på en olycksplats privat och inte bara stå och titta kanske kan vara mycket värre.
Om man säger efter en sån här olycka, funderar man aldrig vad som händer med människor eller?
Jo, vi tappar ju kontakten med dem nästan på då vi lämnar dem där uppe, då vi kommer in med dem. Sen vet vi inte så mycket vad som händer senare många gånger.
Vad är det värsta man kan komma till när man kommer till en olycksplats?
Ja, det är väl om man upptäcker någon nära anhörig. Det är väl bland det värsta för oss. Och det har väl även hänt här.
Vad gör man när man sitter och väntar här? Om man säger på en utryckning. Sysslar man med något speciellt eller dricker man kaffe?
Vi har ju vissa arbetsuppgifter här som vi gör under dagarna. Och som vi sköter ju bilar och diverse utrustningar. Sen har vi ju lite aktiviteter på kvällarna om man kan förstöra sig med under väntetider.
Vad gör ni då?
Ja, vi kanske tvättar vår egen bil ibland och Vi har en träningslokal här som vi kan utnyttja. Och ett pingisrum.
Så det blir lite sport där. Man håller sig i form.
Vi kan vara ute och springa om man går i sista hand då.
Nu ringer telefon. Tore, vad känner man när telefon ringer?
Man känner nog inte något speciellt. Man funderar väl då, kan vara för någonting. Man vet ju aldrig vad som har hänt.
Man känner du dig aldrig orolig när du ska ge dig väg ut på någon grej där?
Nej, det gör man inte. Utan man får en adress och ja, man funderar liksom på den och så man är säker då man sticker iväg.
Nu är det tydligen tid att sticka iväg igen.
Ja, det är dags nu igen.
En tvåa.
Mm. Man använder beteckningen tvåa här och då är det inte så där väldigt akut har jag förstått.
Nej, det är alltså, transporten är akut va, men den fordras inte utryckningskörning utan vi stannar vid stoppskyltar och vi stannar vid trafikljus. Men transporten skulle gå omedelbart.
Då är det bäst vi ger oss iväg.
Det är kanske lika bra det.
Ja, så här är det på en ambulansstation i Sundsvall. Telefonen ringer och det är bara att kasta sig ut på nya uppdrag. Vad som möter killarna det vet man inte, men många är rädda för att ta hand om någon som är skadad och om den skadade råkar vara någon anhörig. Medan vi går över till akutmottagningen där ambulanspersonalen lämnar sina skadade eller sjuka så lyssnar vi på lite musik. Ja, när ambulanspersonalen har gjort sitt så hamnar patienten här på akutmottagningen vid Sundsvalls sjukhus. På akutmottagningen är det både liv och rörelse trots den här sena timmen. Normalt arbetar här två sjuksköterskor och två vårdbiträden tillsammans med läkare från sjukhusets olika avdelningar. Men vad är det man sysslar med här på akuten så här på natten? Ja, det får Dina Kosman berätta som är nattsköterska här.
Ja, det är en hel del det. Ja, det kommer ju patienter lite då och då, ibland ganska många, som vi tar hand om. I stort sett hela natten har vi patienter.
Men säg så här, om jag kommer in med ett brutet ben här, vad händer då? Vad gör ni?
Ja, det första vi gör det är ju att vi kollar ju hur det ser ut då. Snabbt om det är öppen fraktur eller om det är liksom sluten. Och sen så tar vi upp data om de har varit här. För vi ska ju så snabbt som möjligt få fram journal. Och sedan så snabbt som möjligt så tittar ju doktorn på patienten då. Och skriver remiss för röntgen. Och sen efter det utlåtande så i behandlingen då.
Just att vara nattsköterska, vad är det som gör att du jobbar med något sånt? Du är alltså uppe här, sitter vid klockan 4 på morgonen och du ser lika pigg och fräsch ut som du precis kommit hit till jobbet. Varför blir man nattsköterska?
Ja, för min del är det väl på grund av familjen, att jag tycker det fungerar bättre med barna. Att jag jobbar natten. Jag har mera tid hemma. Och de slipper vara borta hos dagmamma. Eller jag slipper ha dem borta så mycket.
Som jag sa förut så är det ganska lugnt här. Jag snackade med de här ambulanskillarna. De sa att det kan vara ganska stökigt här faktiskt.
Ja, det kan det ju verkligen vara. Just vid veckosluten. Fredag, lördag, nätter, då kan det ju vara bra mycket rörsigare än vad det har varit nu. Och det är ju då på grund av att det är mer folk i rörelse. Och sen är det ju många då som kommer också på grund av att de har druckit alkohol. Och då händer saker då, slagsmål och de gör illa sig. Eller de dricker för mycket så de blir medvetslösa och måste övervakas för den delen.
När klockan börjar bli så här mycket och man börjar bli trött och sådär, ni har aldrig någon chans att vila verkligen?
Nej, det har vi inte, utan vi sitter ju ner när vi inte har någon patient, om vi har tomt va. kopplar jag av, för vi har ju inga bestämda raster, va? Vi har inte uppsatt på schema någon rast, utan det får vi ta. Så det händer ju nätter som vi kanske går och fika första gången fram på morgonsidan.
Ja, jobbet som nattsköterska på akuten i Sundsvall, det är ett ganska hårt och tungt arbete. Och det finns all orsak i världen att ge dem här en ros för sitt jobb. Men tillsammans med sköterskor och biträden finns det också jourläkare. De har lite andra arbetstider och de jobbar först en hel dag och sen har de jourtjänstgöring under natten. Och det är inte alltid de får någon sömn under det här dygnet. När jag var på akuten så jobbade också Bo Karlberg och han hade jouren på medicinavdelningarna plus akuten. Så jag undrade vad han gör på nätterna när han har jour.
Ja, förhoppningsvis så sover man, men det är inte så ofta man gör det. Nej, det kommer ju patienter inströmmandes större delen av natten som vi tar hand om. Och sen har vi hand om patienterna på avdelningen också. Avdelningarna. Och så vi springer upp och tittar till dem där. Då är det krångliga. De är sjuka.
Gör man något större, vad ska man säga? Jag vet inte, jag är inte så insatt i tekniska. Mm. Men ingrepp och sånt där så här på natten. Eller försöker man vänta till idag?
Ja, det är ju, de som kommer på natten är ju ganska sjuka oftast. För våld är ju framförallt hjärtinfarkter som kommer. Så det kan ju vara ganska mycket man gör med dem på natten. Men det är klart att en del, de lägger man ju i princip bara in och tar en del prover och så vidare. Men det kommer sjuka patienter dygnet runt som kräver kvalificerad vård. Så visst händer en del saker att göra.
Och kvalificerad vård, det kan man få här dygnet runt så att säga?
Ja, det är meningen man ska få det. Och det får man.
Men om du jobbar en hel dag och kanske jobbar en hel natt också, blir man inte trött då?
Ja, då blir man trött.
Det är det. Ja, det syns. Det är jag också. Det är inte lätt att man gör några misstag då? Man skär i fel ben eller något sånt där?
Det är klart att man måste ju liksom skärpa sig mer när man är trött.
När man jobbar så här på natten, är det intressantare än att jobba dagar, eller är det någon slags tvångskommendering som ni måste göra?
Det är ju troligare att jobba på dagen, tycker jag i alla fall. Vi måste ju upprätthålla en beredskap dygnet runt, va? Men jag skulle ha svårt att tänka mig att jobba natten ständigt. Sen är man ju som ensam och sådär också. Det känns lite ensamt ibland, det gör det faktiskt.
Man måste ta en massa beslut.
Ja, man, på dagarna har man ju mer folk att diskutera med. Och i nattens mörker så står man där ensam.
Ja, i nattens mörker, sa Bo Karlberg. Och visst är det mörkt här uppe, högt över det sovande Sundsvall. Men vi är visst inte ensamma här ikväll. Jag tycker jag ser en till farkost som ligger ännu högre än vad vi gör. Ja just ja, det är ju rymdfärjan Columbia. Och där vinkar de visst åt oss. Det är 4 astronauter där uppe, läste jag tidningen innan jag for till Sundsvall. Och jag läste också att president Reagan hade ringt till dem. Och då kanske vi kan göra det också. Så se om vi har rätt nummer här. Där nu ja. Ja, hej Bob. Jag hörde att presidenten hade ringt och förresten, hur fungerar det, era prylar där uppe?
Okay, relative to the president's call, I was asked about an hour and a half before it occurred if we could accommodate such a call. We looked at the timeline and in light of the fact that the crew's activities were going very well, we selected the particular pass which we conducted it at. It happened to be convenient with his schedule, and it was done. Relative to your first question, the data is on a recorder relative to the eye monitoring activities during ascent. I don't know that the surgeon have looked at those yet. As you heard on the air to ground, Joe did check out the equipment after we got on orbit at about 2 hours or so, and the equipment is working very well.
Ja, det var ju bra att allting fungerar högt där uppe ovanför oss. Men åter till Sundsvall. Och här uppifrån, där ser man tydligt telefonledningarna. och till en plats där verkar de gå röda av samtal. Det heter LAC, eller larmcentralen som det heter. Och vi kan väl dyka ner dit, trots att det verkar vara stressigt där.
2-5-5-2-6-7-7.
4-3-4, Sundsvallsbyggen från LAC kom. Ja, nu har jag landat här i larmcentralen i Sundsvall och här sitter det tre damer framför en panel som lätt får en Boeing 707 att vara rena lekstugan. Och det är hit alla larmen i Västernorrland går och här vidarebefordras budskapen antingen till polis, brandkår, ambulans, bilbärgare eller vad det gäller. Och så här mitt i natten då ringer det ändå för fullt. Och här alldeles bredvid mig så sitter Gertrud Sjölund som just fick ett telefonsamtal. Men vi kan ju prata med Margareta Jönsson. Är det alltid så här jäktigt, Margareta, att det ringer dygnet runt?
Ja, det är klart. Mer eller mindre. Det är ju naturligtvis lugnt på små timmarna på natten. Det är ju rätt naturligt när folk sover.
Vad är det mest för samtal det gäller då?
Det största antalet samtal vi har, det kan man väl säga, är till jourhavande läkare. Det är väl den största frekvensen.
Är det inte svårt så här mitt i natten att hålla sig vaken? Eller är det telefonen som ringer hela tiden? Du har aldrig en chans att vila eller något sånt där?
Ja,
då får du 68629 på den.
Det är inte svårt att hålla sig vaken. Mm. Och det allra lättaste är när det ringer mycket, för då har man väldigt lätt att hålla sig vaken.
Ja, Margareta, det här med att jobba så här på nätterna, trivs du med det?
Ja, jag trivs med det för att passa mig utmärkt och kunna vara ledig på dagarna istället. Få det som kompensation.
Ni har ju en ganska viktig uppgift till exempel om det händer någon större olycka. Vad ska man säga, om energiverken flyger i luften, vad gör du då?
Energiverken, ja. Ja, den viktiga uppgiften för oss är ju att larma ut alla enheterna och ha en samordning emellan olika instanser. Det är ju vår viktigaste uppgift.
Ja, ett ögonblick.
Ja, Anna-Lisa Granhult, du fick ett telefonsamtal här som skulle gå till polisen. Vad gäller det? Det gäller något bråk, hörde jag.
Ja.
Det är oftare polis, de vill till polisen.
Ja, det är det. Men många gånger så hänvisar de att ringa 180 000.
Mm. Det är polisen direkt det.
Ja, när det inte gäller larm.
Ja, jag får väl ta och dra vidare där ner mot polisen då kanske, se vad det där larmet var för någon, för det är ju lämpligt.
Mm.
Och kolla, de jobbar ju också så här på natten.
Jag har mycket samarbete med dem.
Från larmcentralen och larmen om något bråk så får vi vidare ner mot centrala Sundsvall. Och medan vi lyssnar på lite musik så ska vi försöka leta reda på polisens radiobil 405, för det är den som har fått larmet. Nu sitter jag här i Sundsvalls polisens radiobil 405 och jag har varit med om ett ingripande när några kraftigt berusade personer hade ställt till bråk. Och de har nu förpassats till fyllericellerna i polishuset och där får de sova ruset av sig några timmar. Den här typen av ingripanden är mycket vanliga och så här säger polisman Peter Gyllenkrok.
Det är något som upprepas gång på gång på gång. Så det är klart man blir less på det. Men det är en del av jobbet.
Annars det här att jobba som polis i Sundsvall, är det bra det?
Ja, jag tycker det är bra. Jag måste säga att jag trivs. Jag har arbetat tidigare i Solna i nästan 8 år och kom hit upp. Jag måste säga att jag trivs. Det är likadant som i Stockholm fast, eller i Solna fast något mer sällan.
Det här med att jobba på natten, är det bra? Trivs med nattjobbet? Eller är det sämre just i sån här omhändertagande synpunkt? Det kanske är mer på nätterna och kvällarna.
Jag trivs med nattjobbet, personligen. Men jag vet ju många som inte gör det. Bara därför att kroppen kanske inte tål det alla gånger.
Just nu kör vi på Storgatan här i Sundsvall. Och det är ganska tjockt med ungdomar. Varför tror du de samlas så här?
Det har jag också frågat mig. Men det är väl det att någonstans ska man samlas. Och det har blivit här och Köpmangatan. Och sen har det utvecklats här på Storgatan också. Och varför, ja, det har jag inte en aning om. Det är ju upplyst här kanske. De ser varandra. Mm.
Är det mycket bråk här?
Det är nog mest skrän. Här är inte så mycket bråk. Det är värre uppe på Köpmangatan. Där bråkas det en hel del.
Men just den här, om man säger, när ni tar såna här små yngre här, för exempelvis fyllare, för det verkar vara någon som är berusad. Vad gör ni med såna? Man säger de är 12-13 år.
Då tar vi in oss och kontaktar vi föräldrarna. Det är de som får komma och hämta dem då. Och sen har vi ju ett samarbete med sociala här. Lite då och då på fredagskvällen och nätterna. Och då är de som tar hand om en hel del av de som är under 15 år när vi kommer in på stationen. Och sen får föräldrarna hämta hem dem härifrån.
Vad brukar föräldrarna säga när de får hämta sitt barn på polisstation för att de är tagen för fylla?
Många tar det med jämnmod.
Det finns ju väldigt många negativa sidor med det jobbet som vi har sett. Vi har varit omhändertaget unga fyllerister och sådär. Vad är det som gör att man trivs och jobbar kvar som polis när man får se allt sånt här, om man säger elände då?
Ja, det är ju då när man kan känna att man kan göra någon nytta. Man kan hjälpa någon svensk, en svensson. Man kan hjälpa honom med någonting. Han kan till exempel ha låst in nycklarna i bilen. Man kan öppna bilen åt oss, han kommer åt dem och kan köra. Man kan lotsa någon turist genom stan och man kan överhuvudtaget hjälpa folk. Och många gånger då så blir de enormt tacksamma, även över en liten sak. Man upplever att det inte bara är elände allt, utan man kan hjälpa någon också.
I framsätet här så sitter Lennart Berglund, polisinspektör. Om man får fråga en sån här, vad är det som är intressant med det här att vara polis i Sundsvall? Vad händer? Vad tycker du när du går på skiftet? Är du less? Eller vad tycker du när du kommer till station på kvällen och ska börja jobba?
Nej, det kan man inte säga att man är trött på jobbet, för att då skulle man nog ha försökt söka sig något annat jobb. Men att när man kommer till jobbet så är det en sak som... Man vet inte vad som kommer att hända. Det är väl det som kanske gör att det är lite tjusning i jobbet också.
Så det är en del av det här spänningsmomentet som gör jobbet intressant?
Ja, man kan nästan säga det, att det är just det där ovissa som jag tycker att gör jobbet lite spännande.
Är man aldrig rädd som polis?
Ja, det är klart. Man måste ju tänka på säkerheten först, men rädsla, det finns säkert. Man måste ju vara försiktig.
Om man tar såna här människor med skjutvapen och sånt där, blir man inte rädd att bli dödad och skadad då? Eller tänker man bara på att göra sitt jobb här?
Ja, först och främst tänker vi ju att vi ska försöka att göra vårt jobb. Men i det ingår ju även att skydda andra människor som kan bli utsatt för den här personen med skjutvapen.
Nu har jag varit och tittat på ett lik och varit med och tagit om hand med fyllerister, och så har vi varit och släckt en motorcykelbrand. Är det här som du tyckte var varierande med jobbet som gjorde det intressant att gå till jobbet varenda dag, Peter?
Ja, kan du begära mycket mer, tänkte jag säga. Det händer ju. Man vet ju som sagt inte vad som kommer att hända. Men man vet ju att någonting händer nästan alltid i alla fall.
Ja, just det. Alltid händer det något. Och mycket som sker, det är när vi vanliga människor ligger i våra sängar och sover. Men det är skönt att veta att runt omkring oss finns det alltid någon som vakar eller bevakar. För som Peter Gyllenkrok sa, det händer alltid något.